och välkomna till Avanza-podden. Det är 8 mars när vi spelar in det här. Vi befinner oss som vanligt i källaren på Avanza på Regeringsgatan 103. Där vi sitter med 1,5 meter mellan oss. Och
corona, Johanna.
Ja, disclaimer, spritade händer, tvättade händer och allt det där. Vi hoppas att ni som lyssnar på det här också mår bra. För det är ju väldigt turbulenta tider just nu. Och det, vi har sagt det förut och vi säger igen, det är ju lite som att leva i en film. Eller vad säger du, Niklas?
Ja, det får man säga. Jag tror att det här är en unik situation som ingen av oss nu levande riktigt har upplevt. Hela den påverkan på börs, realekonomi, våran inskränkningar, våran vardag. Men också det är så att vi krokar arm och tillsammans försöker bekämpa det här. Men det är, jag tror att man kommer göra mycket, kanske filmserier, böcker. Vi kommer nog prata om den här tiden. Du och jag, Johanna, våra barn.
De kommer bli så trötta på att höra oss berätta om hur det var 2020 när vi var.
Men jag hoppas inte att det blir en mörk historia att berätta. Utan att vi faktiskt får se att det blir en nyttig lärdom. Men att vi också kommer ut ur det starkare på andra sidan.
Nej, det kanske inte blir den soligaste, men den blir väl intressant i alla fall. Men det är ju en kamp nu som förs på många plan, inte minst såklart det hälsomässiga. Vi försöker men att människor ska behålla hälsan helt enkelt. Men det är ju också en ekonomisk kamp, för att vi har ju en nedstängning i hela Europa, i USA, Sverige. Alltså det är väldigt märkliga tider som påverkar människors privatekonomi, det påverkar företag och det påverkar i allra högsta grad Sveriges BNP och Sveriges ekonomi. Så därför är vi jätteglada att vi har en ekonomisk politisk talesperson här i studion som verkligen är mitt i smeten. Så välkomna säger vi till dig, Mats Persson, som är ekonomisk politisk talesperson för Liberalerna.
Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här.
Jättekul att ha det här. Hade du varit en aktie så hade du varit Nibe, för jag förstår att du är född i Markaryd. Men nu är det inte aktie vi ska prata om. Ja, kanske kan komma in på det lite grann sen, lite utdelningar och sådär också. Men vem är Mats?
Ja, nej, men jag är från Markaryd i södra Småland där värmepumpstillverkaren Nibe ligger. Och uppvuxen i en småföretagarfamilj. Har en akademisk bakgrund, bor i Lund. Och sen några år tillbaka, inte så många år faktiskt, så håller jag på med politik.
Men jag måste bara fråga, du säger småföretagarfamilj. Typiskt, markare, typiskt neråt Småland och det hållet. Berätta, uppväxten, småföretagare. Är det lika vanligt där nere som man tror här uppe i Stockholm? Man säger att alla är företagare och väldigt ekonomiska där nere. Du är ju ekonomisk politisk talesperson dessutom.
Ja, men det finns en kultur och den är jättestark. Så att jag har en släkting som har rötter på Balkan och han kom hit när han var 1990, ingift i vår släkt. Och han har mycket riktigt nu startat företag. Så att det verkar även gälla den som inte är född där. Man liksom dras med av den här känslan och så. Och även min egen familj då, min mor startade företag på 90-talet och bokstavligen satte huset i pant för att starta företaget. Så att det var långt före man startade aktiebolag hur som helst. Det var mycket svårare att göra på den tiden, mycket större kapital man skulle putta in och sådär. Så att hon satte huset i pant, men företaget gick bra. Så att det har blivit folk av oss också.
Härligt att höra. Riktig entreprenörsanda alltså. Vi ska ju såklart gå in på liksom coronakriset och läget i Sveriges ekonomi och hur det ser ut på insidan och vad det är ni pratar om just nu. Men innan vi går in på det lite, hur kommer det sig att du liksom, du kommer från en företagarfamilj, uppvuxen i Markaryd, hur kommer det sig att du kom in i politiken och hur kommer det sig att valet blev Liberalerna, eller ja, Folkpartiet som det heter då?
Jag tror på eget ansvar. Jag tror på att jag tycker utbildning är viktigt och jag tycker företagande är viktigt och det är väl, kan man säga, liberala grundvärderingar. Och så sökte jag mig in i politiken lite av en slump och men jag har en väldigt liberal grundsyn och då var Folkpartiet eller Liberalerna det naturliga valet.
En liberal grundsyn. Men har du någon liksom hjärtefråga eller något område som du känner att det här ligger liksom lite extra varmt om hjärtat och det här är någonting som jag verkligen brinner för?
Men det är nog ändå det här med företagande och ekonomisk politik i bred mening, men företagande. Jag tänker ofta på det. Vad är det egentligen som har gjort Sverige till ett så rikt land vi är. Och då tänker jag att det är ju att det har startats en massa företag i Sverige, väldigt många under efterkrigstiden, som är det som har byggt vårt land. Ofta var ju det inom tillverkningsindustrin. Nu ser vi en massa nya bolag inom tech-scenen. Men det är ju egentligen samma grej, nämligen att man kommer på en idé, man startar ett företag och man säljer på hela jordklotet. Så att det här lilla landet uppe i norra Europas utkant över 10 miljoner invånare kan ha blivit så rikt beror väldigt mycket på att vi har haft så fantastiskt framgångsrika företag. Och att Sverige är ett av de bästa länderna man kan bo i hela världen, och det beror väldigt mycket på det välstånd som har kommit från företagen. Och det kan man ju inte ta för givet, utan det behöver ju varje generations företagare behöver ju ha en ny generation företagare hela tiden som kommer på de nya idéerna och startar de nya bolagen.
Jag tänker på de här företagen också. Vi hade industrialiseringen 1850 där omkring, men även efterkrigstiden när Sverige kunde leverera för på full gas att säga. Nu har vi ju ändå sett någon form av transformering i samhället, mera från tillverkningsindustri till tjänsteindustri, mycket mjukvara om vi tar USA som exempel. Sverige brukar man säga jätteduktiga på det här också. Som en intressant tech-hub i Norden. Men ibland lyfts det ju upp argument kring att vi kanske inte riktigt gör allt som krävs för att kunna ta in arbetskraft, för att de ska kunna få bostäder och sådär. Gör vi tillräckligt för att till 100% nyttomaximera den nya trenden dit ekonomin ser ut att vandra?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi är i liten tendens, särskilt inom politiken finns det att vi är som en liten lat, nöjd katt som njuter av gamla frukter vi har vunnit, men som inte fattar, inte förstår att världen är en stenhård konkurrens. Och på samma sätt som våra företag varje dag möter stenhård global konkurrens, så möter ju politiken global konkurrens. Jag menar, titta på vad man gör i Israel, titta på vad man gör i Holland, titta vad man gör i USA. Alltså man kan ju ta ett antal länder och se att de gör mycket mer för att bygga den nya generationens företagare. Så att jag skulle säga att svensk politik har varit lite lat och ganska nöjd med att vi klarade finanskrisen bättre än Portugal och Spanien och Italien och Grekland. Men det är ju inte de vi konkurrerar med. Vi konkurrerar med Tyskland, Storbritannien, Holland, USA. Så att det perspektivet har jag saknat fortfarande i svensk politik. Att det är för lite fokus på att se företagen som motor i svensk ekonomi.
Har du någon sån där favoritreform eller någonting som något annat land, Israel eller USA eller Tyskland så har gjort som har varit väldigt bra för företagande?
Ja, jag tycker det finns ganska mycket man kan titta på när det gäller Israel finns det ju väldigt spännande reformer när det gäller startup-scenen, techbolag. Och när det gäller läkemedelssidan så finns det väldigt mycket att kolla på i Nederländerna. Och jag skulle vilja säga det att just när vi gör reformer, bästa exempel tycker jag är när man tog bort förmögenhetsskatten och när man tog bort arvs- och gåvoskatten i Sverige. Det var ju 10-15 år sedan nu ungefär. Det var en väldigt politisk debatt om det där och det var mycket klasskampsretorik och sådär. Men vad har det lett till? Det har ju inneburit att det har i Sverige nu fram till corona otroligt mycket kapital som stannar i Sverige. Alltså pengar som förr hamnade i Luxemburg, Schweiz eller någon ö i Karibien finns nu i Sverige, och när svenska företagare gör exit på sina bolag kan man hem väldigt mycket pengar. Vad gör de då? Jo, de investerar i nya bolag i Sverige, och så var det ju inte tidigare. Tänk Kamprad, tänk Rausing, de lämnade Sverige, och det är ju väldigt konstigt att det är så lite fokus på det, för det innebär ju enormt mycket för hela liksom ekosystemet av företagande i Sverige, att det finns pengar. Så att det har ju väldigt stor betydelse när man gör den här typen av ekonomiska reformer. Så det är ju inte bara någonting som man som ekonomisk politisk talesperson ligger hemma och drömmer om på nätterna. Det gör jag inte för övrigt. Men att det är reformerna i sig man går igång på, utan att titta vilka effekter de leder till. Ofta tar det 5-10 år innan man ser frukten av det, men de är ofta väldigt, väldigt stora.
Men jag är lite nyfiken där på, finns det en utbredd jante även inom politiken? Eller börjar det bli mer så här av en liberal syn att man har den förståelsen som du nu pratar om, att vi måste kunna öppna upp och möjliggöra för företagarna att liksom lyckas framåt, inte massa, just att företagande är bra, håll dem hemma i Sverige, se till att de får rätt förutsättningar. Det spelar ingen roll om en eller några personer blir lite förmögna för att de bygger ett stort företag, för det sysselsätter många och ger oss skatteintäkter och sätter oss på världskartan. Finns den politiska janten i maktens korridorer, eller börjar man få en förståelse för den här omställningen?
Nej, det är fullt med jante. Överallt, i varenda vrå.
Ja, det var såklart.
Och dessvärre tycker jag också den allmänna debatten tycker jag det är väldigt mycket påhopp. Ganska frän klasskampsretorik. Vi har en socialdemokratisk finansminister som inte alls låter som Göran Persson lät, utan som är mycket, mycket mer vänster i sin retorik. Och förra mandatperioden lades det ju rätt mycket förslag på riksdagens bord som betyder höjda skatter för Sveriges företagare. Så att det finns absolut en vänsterströmning i samhället i synen på citat, miljonärer och miljardärer ska betala mer. Och utan att man då ser vad kapitalet och pengarna faktiskt gör för alla Sveriges företagare.
Kommer den här krisen att leda till, en förstärkning av en vänsterströmning?
Det finns absolut en sån risk. Det tror jag man ska vara medveten om. Så det gäller verkligen att hålla i där och hålla emot.
Mm. Ja, men det är klart att det händer mycket i samhället i sådana här perioder som vi går igenom just nu, och vad de långsiktiga effekterna av corona, och vi får faktiskt säga coronakrisen, kommer bli. Det vet vi ju inte än, precis som du var inne på. Det tar 5-10 år innan liksom olika typer av reformer börjar synas, och även kanske en sån här brant ekonomisk nedgång också. Men vad är din nulägesbild av situationen just nu? Jag menar, du sitter ju verkligen mitt i smeten. Det var ni, Liberalerna och Centerpartiet, som tillsammans med regeringen har kommit med tre olika liksom,
Många paket.
Ja. Många åtgärder nu för att rädda svenska företag. Men vad är din bild av situationen just
nu? Och hur ont i magen har du? 1 av 5 magontstummar.
4.
4.
Oh.
Ja, det är högt.
Aj.
Ja, men det kan bli högre.
Ja, men så deppig är jag inte. Ja, men jag är ganska orolig över läget. Och framförallt är jag orolig över läget i USA. Det amerikanska sjukvårdssystemet klarar uppenbarligen inte av en pandemi. Och det får enorma effekter nu också ekonomiskt. Vi har sett arbetslöshetstalen i USA gå som en peak mot himlen. Och USA är ju en av de absolut viktigaste marknaderna för svenska exportbolag. Tyskland och USA är jätteviktiga. Och mångt mycket viktigare än vad Kina är. Och det är klart att även om vi klarar den akuta krisen, det kommer vi göra, så är jag rädd för att efter den så kommer återhämtningen i amerikanska ekonomin gå oerhört långsamt. Och det kommer påverka också hela den svenska ekonomin. Jag hoppas jag har fel, men jag tycker att man måste ändå arbeta med olika scenarier som beslutsfattare. Finns det en risk i de här situationerna att man bara utgår från ett scenario, att man inte ser verkligheten som verkligheten är, att man skönmålar? Det tror jag är det absolut sämsta vi kan göra, utan vi måste utgå från många olika scenarier. Och jag tycker att sista veckorna så är det mer och mer som tyder på att den här krisen kommer bli mer utdragen. Och det är naturligtvis bekymmersamt. I den här fasen vi är nu så är det ju ett antal branscher som är väldigt påverkade. Turism, transport, restaurang, handel. Oerhört påverkade. Industrin påverkad, men har svenska industribolagen, svenska tillverkningsbolagen har väldigt bra balansräkningar. Väldigt stabil ekonomi många av dem. De klarar sig, men det är klart längre fram om efterfrågan sjunker från omvärlden så kommer det strukturera om de bolagen och försvåra. Så att det är väl den faran vi ser som väntar bakom hörnet. Och om det är till sommaren eller om det är till hösten, det kan inte jag bedöma i dagsläget. Men som sagt, politiken måste förbereda sig för sämre scenarier och vi måste ha en beredskap för det.
Är det det ni gör just nu?
Ja, men det är det vi gör just nu. Och vi har presenterat ett antal paket. Jag tycker vi behöver göra mer. Just med anledning av att jag tycker att många tecken tyder på att man brukar ju prata om hur kommer den här krisen bli. Inledningsvis var det många av oss som trodde att det skulle bli en V-liknad kris, det vill säga gå ner och sen går rekylen upp väldigt snabbt. Det kommer bli en rekyl upp, men den kanske inte kommer bli lika snabbt som vi trodde, utan kanske mer blir som ett konstformulerat U. Och det är klart att i det läget så behöver vi göra mer. Och jag tror till exempel att det vi behöver göra framöver är att sänka kostnaderna ytterligare för Sveriges företag i det här läget. Vi har sänkt dem, vi behöver sänka dem ytterligare.
På vilket sätt då, och på liksom bred front, alla bolag eller mer riktat mot de som absolut drabbas mest?
De som drabbas mest i det här läget. Vi har ju ett antal branscher som inte påverkas alls. Byggbranschen går relativt opåverkad, åtminstone på kort sikt. Delar av handeln vinner på det. Icke-handlare, Willys. Medan andra har det väldigt tufft. Så på något sätt behöver man hitta ett sätt att se till att man stöttar de som har det väldigt, väldigt tufft nu.
Och vad skulle det kunna vara?
Ja, men det finns ju, vi har ju Sverige och många andra länder har ju börjat med permitteringsregler. Det vill säga att man behåller jobbet, går ner i arbetstid, staten tar en stor andel av lönen. Det är, tror jag, ett väldigt bra system. Därför att det betyder att människor behåller jobbet i krisen. Man kastas inte ut i arbetslöshet under krisen, utan man behåller sitt jobb. Det tror jag är väldigt bra för att människor känner sig trygga. Och det sämsta man kan göra i det här läget är, det vi vill undvika är ju massarbetslöshet. Och om människor kastas ut i arbetslöshet när det inte finns så många jobb, när det är många andra som är arbetslösa, det är inget bra läge. Så att det här att man kan behålla sitt jobb är bra. Men, och där skulle man kunna tänka sig att man helt enkelt ökar statens löneandel.
För nu är det ungefär hälften som staten tar. Och att det kanske går upp.
Exakt så.
Är det här den mest utmanande perioden du har upplevt under din tid i politiken?
Ja, det är det. Det är det. Detta är svårare. Alla kriser är unika, men den är väldigt speciell. Därför att det i normala fall brukar kriser börja i fastighetsbranschen, finanssektorn, möjligen tillverkningsindustrin som strukturkrisen på 90-talet. Nu börjar det liksom i en hälsokris som blir en ekonomisk kris. Det gör ju det hela jättesvårt. Och det är branscher som påverkas som inte brukar påverkas direkt. Och det är tusentals småföretag i handel, upplevelseindustrin som påverkas. Det brukar ju vara så att det börjar i finans, fastighet eller i de stora tillverkningsföretagen. Så att det här också innebär också att politiken här, och det tror jag är viktigt för människor att förstå, att det gör att det är svårare att hitta verktyg som träffar rätt. Därför i politikens verktygslåda så finns det inte förberedda förslag som bara är att trycka igång. Och det på 3 veckor har vi hamnat i det här läget vi är nu, eller en månad. Det har gått oerhört fort. Så att, ja.
Men det jag tänker där också, vi i Sverige är ju en liten, öppen, exportberoende nation, en stor del, halva BNP går väl på export. Hur mycket vår egen lyckas med kan vi vara, och hur beroende är vi att de ekonomiska hjulen snurrar i våra grannländer, i Europa, men även i USA som är otroligt viktiga marknader för oss? Nu har ju Kina öppnat upp och många industrier går på högvarv om man läser bolagens egen redovisning, så att säga, främst kanske västerländska bolag som verkar där, när man läser vad de då säger. Men hur mycket vår egen lyckas med kan vi vara just nu? Är bollen i våra händer, eller är vi helt beroende av hur det faktiskt utvecklas i Europa och USA?
Ja, vi kan göra ganska mycket själva ändå när det gäller de här branscherna som är påverkade just nu och som handlar om handel och servicesektorn i Sverige, där inhemsk konsumtion är, att bristen på inhemsk konsumtion är problemet. Sen när det gäller omvärlden, det kan vi inte påverka så mycket. Och jag beskrev ju tidigare oron kring utvecklingen i USA. Så. Om man ska se en möjlighet till detta, så är det ju att för svenska större bolag exportsuccéer, så finns det ju välja möjligheter att vinna marknadsandelar i nästa steg. Dels därför att vi har stängt ner vårt land mindre än länder i omvärlden. Och dels därför att julen kanske går långsammare i andra länder, och då finns det möjlighet för svenska storbolag att vinna marknadsandelar efter krisen. Så att, och det är ju därför det är extra viktigt att vi nu ser till att vi inte får massarbetslöshet, att vi inte får en rad konkurser, utan att vi kan behålla den svenska industrin och behålla den svenska företagsamheten, därför att vi kan vinna i nästa steg om vi gör saker och ting rätt nu.
Mm. Du kommer från en småföretagarfamilj, det är småföretagarandan, det har vi redan fått lära oss. När blir det liksom 5 av 5 magonstummar där på det, och du känner liksom att nu måste vi så sagt egentligen ta ett beslut för att öppna upp ännu mer och kickstarta ekonomin, för att nu går det liksom inte längre. Vi har ju inget datum att förhålla oss till, och det är ju svårt i de här tiderna. Vi har aldrig varit i en sån här unik krissituation, och viruset har inte respekt för nationsgränser, eller det går inte att prata vett med överhuvudtaget. Men när tror du liksom att vi ändå måste ta den där frågan? När gör det riktigt ont och du känner att det här kan bli riktigt långa konsekvenser med risk för att en hel generation får ta kostnaden för de här skadorna som görs?
Jag hade den för 2 veckor sedan. Jag hade den känslan. Ja. Men då, det var också därför vi nu gick fram med att arbetsgivaravgifterna sätts ner väldigt kraftigt för framförallt små och medelstora företag. Innan vi hade den reformen på plats så var jag bekymrad, väldigt bekymrad. Nu tycker jag ändå att vi har ett antal saker på plats, men vi behöver göra ännu mer i min bedömning. Men vi har tagit några steg i rätt riktning, men vi kommer behöva göra ännu mer för att undvika väldigt många konkurser.
Du var inne på det, ni har ju det här förslag, eller korttidspermitteringen, och sen även att ni har sänkt arbetsgivaravgifterna. Eller jag vet inte om man ska säga att de är slopade i 4 månader för företag upp till 30 anställda, eller i alla fall kraftigt sänkta. Man betalar bara ålderspensionsavgift. Ja,
man betalar in pension, och det är väl rimligt människor får pension så att säga.
Ja. Jo, precis. Men Moderaterna och Kristdemokraterna, de ville ju de ville gå ännu längre med arbetsgivaravgifterna och slopa dem helt, vad jag förstod, för alla, oavsett om man inte upp till det här maxtaket på 30 anställda. Det är ni emot, och så är det inte heller. Varför är inte det förslaget bra?
Jag tycker inte det är något fel på det förslaget, men jag tycker att det vi har lagt är bättre, därför att det förslaget vi har lagt är i 4 månader, det är under en väldigt lång period, och jag tror också man ska inte underskatta detta. För en småföretagare är det också viktigt att veta vad väntas sen. Att veta att den här kostnadssänkningen är under väldigt många månader. Det kommer då vara under mars, april, maj, juni har man inga arbetsgivaravgifter. Och det tror jag är jätteviktigt för att känna framtidstro. För att det är klart att, särskilt när problemet med corona är att man inte vet hur länge det varar. Och då är det jätteviktigt att signalera framtidstro och säkerhet att staten lyfter av kostnader under väldigt många månader. Hade det varit så att alla svenska storbolag nu hade haft otroligt stora problem, då tror jag att då skulle man börja fokusera på alla företag. Och vi kanske hamnar där längre fram, så jag vill inte stänga någon dörr för det. Men i dagsläget tycker jag det är bättre att fokusera på de små och medelstora företagen.
Mm. Är det som ni gör även med den här företagsakuten som är inrättad? Och vad är det egentligen? Jag förstår det som att bankerna kan låna ut pengar till bolag, och så tar staten en del av risken, av kreditrisken helt enkelt. Är det någonting som du tror på att kommer få positiva effekter, eller vad är dina tankar där?
Ja, men det tror jag, och där skulle jag vilja tänk ett medelstort företag, en underleverantör till Volvo som har 50 anställda. Och som nu har väldigt lite att göra och som behöver få in pengar för att kunna verksamheten ska överleva. Det är ju ett bolag som ändå har rätt mycket säkerheter. Man har kapital i maskiner och byggnader. Och i att staten i det läget har 70% av risken, det är klart det gör att bankens benägenhet att låna ut är väldigt hög. Så att för den typen av företag som vi ser nu har det tufft, så spelar den här typen av reformer väldigt, väldigt stor roll. Men jag tycker just det här att vi pratar om arbetsgivaravgifter och vi pratar om den här företagsakuten. Vi pratar om många olika saker, och det är faktiskt hela poängen. Att alla företag påverkas, men vissa företag påverkas mer än andra beroende på vilken bransch du är i och hur läget ser ut. Och därför måste vi ha många olika åtgärder som träffar många olika typer av företag. Det finns inte bara en reform som löser alla problem. Under finanskrisen var det lite annorlunda. Då handlade det väldigt mycket om att säkerställa att det fanns pengar, för ingen vågade låna ut under finanskrisen. Och där tog Riksbanken och staten en väldigt viktig roll. Men här är det inte bara det det handlar om, utan här handlar det också om att lyfta av kostnader för många småföretag och företagare. Så att därför är, det är därför det är så många paket här, för att det är så väldigt många olika typer av insatser som behövs. Och jag ska säga det också att det är också viktigt att göra många olika saker för att också träffa rätt, så att man verkligen når ut till företagen.
Vi hade ju SEBs vd Johan Torjeby som var ute i tv i programmet, har du säkert koll på?
Aktuellt.
Aktuellt. Som sa att det är en tsunami av förfrågningar i den här coronakrisen vi nu befinner oss i. De hade kreditpropåer på runt 50 miljarder om året för företagare, och nu har de processat 120 miljarder på en månad, vilket är en helt absurd siffra. Hur säkerställer ni att de här pengarna kanaliseras ut rätt i samhället, och har ni överhuvudtaget en sån åsikt just nu, eller är det bara pengarna ska ut, ni gör jobbet, se till att vi håller oss flytande?
Bankerna måste göra det jobbet. Vi kan inte ha en planekonomi där politiker sitter och bestämmer.
Nu blir du arg på mig. Vi ska inte ha planekonomi, men att det går någorlunda.
Ja, men jag förstår frågan. Men det, eftersom det är så väldigt många företag som berörs, så måste det vara banken som hanterar detta. De flesta företagare har ju en relation till sin bank på något sätt, mer eller mindre. Och utöver det vi gör i finanspolitiken, så är det ju också viktigt att säga att Riksbanken har gjort aktiviteter för 1400 miljarder just nu. Allt ifrån att man köper företagsobligationer som ingen annan vill köpa, till att man då går in med 500 miljarder till bankerna, så bankerna kan låna ut i nästa skede. Och det är väl också en sak vi gör, att man kan ju, när man tittar på rubrikerna i tidningen ibland, få intrycket av att alla de här reformerna vi har gått fram med, de är helt meningslösa, de funkar inte och så. Låt oss avvakta det lite. Om man tar till exempel de här stöden till bankerna, så det första man fick höra var att det funkar inte. Men nu när det har gått någon vecka så hör man SEBs person säga att det är väldigt mycket pengar som ska lånas ut. Så att det gäller att ha lite is i magen också. Lyssna väldigt noga på kritiken, justera i förslagen så att man gör dem lite bättre. Och sen analysera, får de här rätt effekt, och får de inte det så får man göra om dem helt enkelt.
Det jag tycker är intressant här också, som vi faktiskt måste påminna oss själva om, som du är in på, det är ju att banksektorn så står stark i den här perioden och hjälper oss nu och hjälper samhället. Det var ju inte riktigt fallet under finanskrisen, för då var det ju en finanskris, bankkris. Du är in lite grann också på obligationsmarknaden i Sverige som har upplevt stora störningar. Vi har sett många fastighetsbolag som har pengar som en väldigt viktig ingrediens, huvudingrediensen kanske i affärsmodellen. Förutom fastigheterna såklart. Och många halverades på mindre än en månad. Hur ser du på liksom risken för Sverige och för en kritisk finansiell infrastruktur, att obligationsmarknaden inte riktigt alltid fungerar som vi skulle vilja att den fungerar?
Därför är det viktigt att Riksbanken agerar nu. Därför att hade inte Riksbanken agerat, så hade vi med all sannolikhet haft en kraschad obligationsmarknad, särskilt på kommersiella fastigheter eller fastighetssidan. Så därför är det viktigt att Riksbanken agerar. Jag tror att när vi är igenom den här krisen, så kommer det bli en väldig diskussion och debatt om företagsobligationer och användandet av dem, tror jag. Och jag tror att en och annan kommer dra sig för att använda sig av dem, och jag tror att det kommer vara svårare att hitta finansiering via dem, för jag tror många innehavare kommer inte i framtiden vilja ta den risken.
Mm. Någonting annat som påverkar oss på finansmarknaden i allra högsta grad, det är ju det här med utdelningar. Och det har ju varit en debatt nu senaste tiden om utdelningars vara eller icke vara. Många bolag hade ju lagt fram förslag om att vilken utdelning de skulle ge från förra årets vinst och dela ut till aktieägarna nu efter stämmorna i år. Och det har ju för väldigt många bolag, antingen har man slopat utdelningen helt eller sagt vi skjuter lite på det och ser om vi kan ha en extra stämma i höst och dela ut en del av pengarna då. Det råder ju ganska stor politisk enighet, vad jag förstår, om att bolag som tar emot statligt stöd inte bör dela ut pengar till aktieägarna just nu. Men vår finansmarknadsminister Per Bolund var ju också ute här i förra veckan och sa att han tyckte inte att några bolag skulle dela ut pengar, oavsett om man tog emot statligt stöd eller inte. Hur tänker du och Liberalerna där? Har bolag rätt att ge aktieutdelning om man inte tar emot statligt stöd?
Ja. Jag tycker det är väl ett exempel på det här politiken nu rör sig lite åt vänster. Och det blir väldigt jakt på vinst och företagare och så. Att man plötsligt har synpunkter på företag som överhuvudtaget inte tar en krona i statligt stöd. Och att man då har synpunkter på om man plockar ut vinst eller inte. Sen behöver ju alla ägare i bolaget och styrelser fundera på signalvärdet av att dela ut pengar i det här läget. Den bedömningen måste man göra själv. Men det är klart att om ett bolag har gjort ett går väldigt bra och känner också att det här året ser ganska bra ut trots corona. Då har jag inga synpunkter på om man vill dela ut pengar.
Jag tycker att det där är väldigt, väldigt skönt att du säger det, och vi ska också komma ihåg att det är våra företag, våra företagare som kanske inte sover om natten utan ligger orolig och funderar på hur man ska kunna betala löner etc. Nu inte om det är ett bolag med starka finanser självfallet, men du sa ju själv där din mor som fick panta hela huset, och jag tror att man glömmer rätt ofta den bilden. Det är inte alltid så glamoröst att vara företagare, och jag är oerhört tacksam för de företagare som bygger Sverige och vår välfärd och vår rikedom som alla får ta del av. Men jag tänker lite grann här, de företagare som ger utdelning, det har blivit en het politisk potatis. Många bolag säger, ja men vi har grumlig visibilitet. Då kan det ju vara, ja det kan ju vara sunt att man då skjuter på det. Det kan ju till och med vara så att vi får en M&A-aktivitet. Alltså att vi ser så sargade bolag.
M&A, Niklas.
Förlåt, vi köper upp, vi konsoliderar, vi förvärvar bolag, köper ut bolag från börsen eller köper upp konkurrenter som är väldigt billiga för att det är dessa kristider. Och sen så finns det vissa spelare som går starkare ur det här. Det gjorde fastighetsbolagen på 90-talet. Det är ju många som är lite oroliga kring det här med utdelningar, och är det här någonting som vi ska förvänta oss framåt, att politikerna går in och detaljpetar i vinstdrivande företag och så att man inte får dela ut pengar? Och mitt benhårda svar har varit nej, absolut inte. Men nu har vi ju en tvättäkta livslevande politiker i studion, så jag frågar dig den frågan också. Är det här någonting som är en engångsgrej i den unika situationen vi befinner oss i, eller tror du att det finns en risk för att vi kommer att se att politiker går in och petar lite mera på det här området framåt?
Dessvärre ser jag en risk att politiker kommer in och peta.
Utveckla.
Jag ser framför mig att det kommer vara en inramning längre fram där man kommer ha väldigt mycket synpunkter på hur företag agerar och kommer tycka att vissa del agerande situationstecken sticker i ögonen och försöka vinna politiska poänger på att ta konflikter med vissa typer av företag eller när det är stora vinster och så. Men jag tycker att det är viktigt att hålla liksom en principiell linje där, som är att om ett företag tar del av statliga stöd på något sätt, då tycker jag det är helt rimligt att staten ställer någon form av motkrav. Det skulle ett företag som, om det skulle vara på en privat marknad och man hade en förhandling eller man gjorde en deal, så skulle ju naturligtvis motparten ställa ett krav tillbaka. Varför skulle inte staten göra det? Så det tycker jag är helt logiskt, att staten ställer motkrav och att det är då inga utdelningar i detta läget är ett rimligt sådant krav. Men där går gränsen. Utöver det, om ett bolag agerar på en marknad och inte tar något statligt stöd, så ska politiken hålla händerna borta.
Mm. Klart och tydligt.
Klart och tydligt. En fråga till här, lite på krisområdet, arbetslöshetsområdet och så, innan vi går in på mer liksom sparande generellt och den bilden. Du är ekonomisk politisk talesperson för Liberalerna. Du beskriver dig som en tvättäkta liberal och vill liksom inte ha den här statliga, man ska vara inne och peta. Någonting som har verkligen liksom pikat senaste veckorna, det är ju pratet om A-kassan. Jag själv har varit ute och uppmanat människor att gå med i A-kassan om du inte redan är det. Skynda. Det är liksom arbetslöshetsförsäkring. Det kan handla om, ja, det kan ha extremt stor påverkan på människors privatekonomi. Om man nu skulle råka bli arbetslös, så är det ju väldigt viktigt att man får en inkomst som då A-kassan bistår med. Den är ju inte obligatorisk i Sverige, utan det är ju frivilligt att ansluta sig till A-kassan och betala den här försäkringspremien som det ju faktiskt är. Jag såg ett förslag om att ni Liberalerna ville ha obligatorisk A-kassa. Stämmer det?
Det stämmer. Och vi tycker så här, att man bör vara försäkrad för risken att bli arbetslös. På samma sätt som vi har en sjukförsäkring i Sverige idag. Blir man sjuk så får man ersättning från staten. Det borde vara på samma sätt med A-kassan.
Tror du att det kan finnas något politiskt stöd för det?
Jag tror att den här krisen kommer verkligen öka trycket kring detta. Och det blir väldigt svårt att förklara också. För det är klart att ska människor som blir av med jobbet behöva sälja bilen, villan för att i slutändan ta del av kommunens socialbidrag. Mm. Orimligt, tror jag många av oss tycker. Utan det måste finnas ett grundläggande försäkringsstöd i det svenska samhället. Och jag tror det skulle vara väldigt bra. Människor skulle känna sig tryggare om man visste att det fanns en statlig grundplåt den dag man blev arbetslös. Och jag tror att den här krisen kommer öka debatten om detta.
För nu så har det ju också liksom blivit lite att de som har varit anslutna till en A-kassa väldigt länge och betalat sin premie och aldrig använt det. Där har man ju hört lite liksom grymtningar nu när ni gick ut och sänkte kraven för att få ersättningen av A-kassa väldigt mycket. Och nu bör man bara vara med i 3 månader istället för ett år för att få full ersättning. Och då finns det ju många som säger, men här har jag varit med år efter år efter år och betalat. Och sen när det verkligen gäller, då får de här freeriderna hoppa in nu och få samma ersättning. Har du förståelse för den?
Liksom? Jag har full förståelse för det. Och det är just därför det borde vara obligatoriskt. Alla med betalar in en premie. Alla får ta del av försäkringen den dag man blir arbetslös. Det vore mycket bättre.
Ja, det är spännande, för det är ju som sagt en unik krissituation. Då kanske det är bättre att så många som möjligt får det oavsett om. Inte jante här igen. 3 månader, 6 månader, 12 månader. Strunt samma. Se till att alla håller sig flytande ovanför vattenytan. Börja konsumera när vi kommer tillbaka igen. Se till att vi kollektivt faktiskt håller näsan om för vattenytan och kickstartar den här ekonomin. Tillsammans kan vi fixa det här. Men jag är lite nyfiken på, jag inser ju inte bara nog med aktier att man har mycket home bias, att det blir mycket Sverige i portföljen för mig och många andra. Vi är även home bias när det kommer till allt möjligt ute i samhället. En sån här fråga exempelvis om arbetslöshetsersättning. Hur ser det ut i andra länder? Finns det andra länder du tittar på som förebilder? Sverige, jag vet inte ens hur det ser ut i Norge, Danmark eller Finland. Hur ser det ut utomlands?
En del länder har obligatoriskt och en del har inte det. Vi har ju, i Sverige har ju vi av historiska skäl haft en väldigt tydlig koppling till fackföreningsrörelsen och A-kassan. Men det är väl, man kan väl fundera på rimligheten i det när färre och färre går med i facket och inte vill vara en del av fackföreningsrörelsen. Ska man då, men det måste ändå finnas ett skydd för människor. Så att det är väl den här kopplingen mellan fackföreningsrörelsen och A-kassan som vi just nu betalar ett pris för.
En tidigare liberal finansminister, Anne Wibble, hon uttryckte ju på 90-talet att alla svenskar borde ha en årslön på banken. Och det var ju någonting som, ett uttalande som liksom fortfarande används lite, ja men kanske lite hånfullt ibland eller lite så, att det är lite von oben attityd och alla har faktiskt inte möjlighet att ha en årslön på banken och så. Det kanske går om man är höginkomsttagare, men inte för oss andra. Vad är din syn? Har du några reflektioner kring det uttalandet?
Ja, hon hade rätt. Fast där reflektion. Och hon fick ta väldigt mycket skit för det. På ren och klar svenska. Helt oförtjänt. Men jag hör ju det fortfarande nu i debatten. Att folk tycker att när man säger det, att människor, det är bra om människor har en stor buffert. Mm. Så att man känner sig trygg. Så att man kan fuck-off-kapital. Ja, men det är bara de rika som kan göra det. Det är ju inte sant. Om man sparar 1 000 kronor i månaden till normal avkastning på börsen, säg 7%, då sparar man ju 100 000 på mellan 6 och 7 år. Så att det är ju inte. Och en normal inkomsttagare i Sverige tjänar kring 30 000, 32 000 brutto. Så att det är ju faktiskt inte alls omöjligt, utan det är 1 000 kronor i månaden, 6-7 år så har du sparat ihop 100 000.
Ljudmusik för dina öron.
Ja, men jag tycker att det är ett fantastiskt citat. Jag tycker att hon har helt rätt också. Helt rätt. Eller hade helt rätt så att säga. För det kan man sikta på 200 000. Sen om det blir 10 000, jättebra. Alla människor skulle ha ett behov av 10 000 kronor i buffert för att slippa magont när det kommer en oförutsedd kostnad om man står på hos tandläkaren och ett kreditkort kanske inte fungerar. Det är inte den situationen man vill ha. Folk mår inte bra i ett sånt läge. Se till att få 10 000. Ha 200 000 som ambition då. Det uttrycket som sådant är inte fel. Och jag tror att vi har sett halva våran kundbas har kommit in de senaste 5 åren. 20% av våra kunder har kommit in de senaste året. Vi ser att människor kan spara. Inte alla. Det kommer alltid finnas minoritetsgrupper. Men tillräckligt många kan spara lite grann. Många bäckar små, steg för steg för steg, för att få en liten ekonomisk trygghet och minska risken för det här magont. Johanna, du har ju tagit med en annan intressant fråga på temat 100 000 kronor. Och det är ju att ni har ett förslag som säger att ja, det hade kanske varit vettigt med ett skattefritt sparande upp till 100 000 kronor. Kan du berätta lite mer om det?
Ja, nej, men vi tycker att man ska, för de första 100 000 man sparar ska vara skattefria. Varför då? Jo, för det är väldigt viktigt med signalvärde och det är viktigt att börja spara. När man väl har börjat spara är min bild att då är man inne i det. Då kanske man sätter av, man månadssparar eller kanske till och med sätter av 10% av sin inkomst som är någon slags riktmärke som...
Nu blir vi glada.
Gyllene riktmärke.
Som en del bloggar i alla fall brukar lyfta fram. Min poäng är, man behöver inte vara en del av den här Mr. Money Mustache-kulturen. Att man ska sluta jobba när man är 45. Det får man gärna vara, men det är inte det som är syftet. Utan det syftet är att vanliga människor ska kunna, vanligt folk ska få en puff, en signal om att spara gärna. Och när man börjar spara så kommer man fortsätta spara.
Nudging.
Mr. Money Mustache, du är ju ekonomisk politisk talesperson, men jag får lite vibbar av att du också är aktieintresserad. Kan det stämma?
Det stämmer.
Utveckla lite kort. Har det intresset alltid funnits med? Och, jag menar, vi, Johanna, vi har ju sett att det dessvärre är lite dåligt om direktägande i aktier i maktens korridorer. Man kanske inte vill hamna i någon form av jävsituation och sådär heller. Fondsparande kanske är lättare då. Men berätta om ditt aktieintresse och hur det kommer sig.
Ja, dessvärre när jag gav mig in i politiken, det var ganska nyligen, 2014 kom jag in i riksdagen, då måste man anmäla alla sina innehav i ett ekonomiskt register. Och det är rätt så mäckigt, som man säger på skånska, lite komplicerat. Och man hamnar hela tiden i den här diskussionen. Om du har aktier i Hennes & Mauritz eller i Handelsbanken, kommer du då i ditt politiska agerande gynna dem och så. Så att jag valde i det läget att sälja av. Det var inte mycket jag hade, men det lilla jag hade sålde jag av också. Så jag är en sån här som sparar i indexfonder. Och sparade lite globalfonder, lite Sverige och några tillväxtmarknader. Dock inte Kina. Kina aktar jag mig för.
Det får du ju, du uppviglar ju till dig själv, det förstår du ju. Det där måste du ju utveckla.
man får såklart spara som man vill. Men jag tycker att en kommunistisk diktatur som Kina, jag tycker att det finns uppenbara obalanser och spänningar, och jag litar fullt ut inte på statistiken som de kinesiska myndigheterna rapporterar in. Och det ser vi ju inte minst nu under corona. Man säger ju att det är 100% produktion. Den är ju på väg tillbaka, men om man tittar på satellitdata över hur människor rör sig i Peking så tyder det på att det inte är på 100% nivå utan väsentligt lägre. Jag ser en del obalans i Kina, men det finns ju andra tillväxtmarknader i Kina.
Två snabba frågor på det bara. Den första är ju, som du säger, det här med officiell data från Kina. Jag tittar lite mera på Volvo personvagnar, vad de säger, Yum Brands, KFC, McDonald's, Starbucks, FedEx som sammanbinder 99% av global BNP, som säger att de är uppe på tidigare nivåer, up and running, det är fullfräst där nu för att det är någon catch-up-effekt. Men där de också sa att totalt så kanske vi är på en 65-70% kapacitetsutnyttjande just nu. Kan man lita, nu är det en svår fråga utan givet facit, men kan man någorlunda lita på den informationen som amerikanska, europeiska bolag ger till sina aktieägare för sin verksamhet i Kina? Eller kan det finnas en risk för påverkan att de siffrorna måste tas med en nypa salt?
Jag litar mer på de siffrorna än på siffrorna från den kinesiska staten.
Ja. Jo, den andra frågan var, Johanna, du gillar ju tillväxtmarknaden väldigt mycket. Kina, det är du försiktig med, där investerar du inte. Finns det några andra tillväxtmarknader runt om i världen som du känner att ja, men det här är ganska intressant. Det här, antingen om det är en tillväxtmarknad eller någon frontier market som är på väg in. Liksom. Finns det någon del av världen som du har liksom en liten förkärlek för?
Ja, jag skulle vilja satsa... pengar i Afrika. Men det är ju väldigt svårt.
Mm. Vad snackades för några år sedan? Anders Borg var mycket på det där också. Ja. Sen var det tyst. Berätta.
Ja, nej, och om du letar upp Afrikafonder på marknaden så är de ofta väldigt exponerade mot Sydafrika. Ofta väldigt exponerade mot Egypten, det vill säga ja, oljebaserade länder. Eller vad ska jag säga. Det vill säga du hittar inte kraften i de nya ekonomierna som växer. Jag tänker Rwanda, Etiopien som ja, oerhört många fler såklart. Men du har svårt att du får inte ta del av den uppgången därför att kapitalmarknaderna är för omogna. Så att de är liksom inte en del av det internationella monetära systemet på det sättet. Så ska man investera i Afrika i min bild nu, då ska man väl gå in i något eller flera startupbolag som exponeras mot de marknaderna. Och det finns ju oerhört mycket spännande som händer i Afrika. Vi är ju ofta väldigt, eller afrikanska kontinenten, vi är ju väldigt, själva väldigt nöjda med vårt Swish som många av oss använder. Men flera afrikanska länder var ju långt före oss i användandet av mobiltelefonen som betalmedel.
Till och med i dumbphones.
Vad för något?
Till och med i gamla dumbphones, alltså inte smartphones med sms.
Precis så. Så att det sker otroligt mycket på den marknaden. Men som sagt, det är svårt att hitta fonder eller värdepapper som jag tycker liksom fångar just de intressanta länderna där. Och så. Men det är klart, det finns ju gott om tillväxtmarknader. Vi har Indien, vi har Latinamerika och så.
Intressant.
Spännande. Ja, Indien har vi lyssnat en del om. Vi har varit på några fondpresentationer. Ja,
de är ju filmtokiga också.
Ja, filmtokiga. Men alltså, andelen av den indiska befolkningen som är under 30 är ju helt... alltså det är 60%. Jag kommer inte exakt ihåg, men det var helt enormt. Om vi har liksom en demografisk utmaning i Sverige så var det ju verkligen tvärtom där.
Men här måste jag bara utveckla supersnabbt där. De är filmtokiga, de konsumerar mest film i hela världen. Det var någon miljardär där som jag tror, ni får rätta om jag har fel, ni som lyssnar på det här, ägare av telekombolag som slaktade priserna på mobildata. Så nu sitter de och tittar på inte den bästa kvaliteten, det gör vi inte i Europa heller för man har ju sänkt kvaliteten för att rädda internet som man sa. Men de tittar på jättemycket video och det är ju faktiskt det landet i världen som Netflix investerar mest pengar i utanför USA. Och de är ju absolut inte ensamma. 1,3 miljarder människor i karantän nu. Vi har sett explosiva tillväxtsiffror av utbildningsappar och mobilspel etc. i Kina, sen i Italien. Vi får se vad som händer där. Det ändrar ju våra beteenden. Har du ändrat ditt beteende? Är du på jobbet varje dag? Eller jobbar du lite grann hemifrån?
Jag är på jobbet ganska mycket.
Ja, det förstår vi.
Hur ser arbetstiden ut just nu?
Jag jobbar hela tiden.
24/7. Ja. Hoppas du får lite sömn också. Du ser i alla fall pigg ut.
Ja. Och vi ska alldeles strax avsluta här så du får gå tillbaka till att rädda svenska bolag. En snabb fråga. Vi älskar ju pension i den här podden. Älskar och älskar, det gör väl alla människor, men vi kanske älskar ännu mer än alla andra.
Vi älskar den tryggheten det kan ge.
Ja, det var bra. Det var bra räddat där, Niklas. Men något som jag inte tycker känns speciellt liberalt, det är hur det här gamla gardet av stora pensionsbolag försöker att, om jag ska uttrycka mig diplomatiskt, så kanske inte låsa in sina sparare, men de försöker göra väldigt stora barriärer för att man ska få själv välja var man vill ha sitt pensionskapital. Och det ska kosta väldigt mycket om man väljer att jag vill flytta mina pensionspengar från en aktör till en annan. Nu så ni tillsammans med Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna, SD och V gick ju emot regeringens förslag som kom förra hösten om hur flytträtten för tjänstepensioner skulle se ut. Ni gav dem lite bakläxa och sa ni får komma tillbaka med ett skarpare förslag. Det har nu skett. Finansdepartementet la fram en proposition här om att det max ska få kosta ungefär 600 kronor att flytta en fondförsäkring. Och det är nu ute på remiss och vi och alla andra aktörer har möjlighet att svara på det här. Och det borde man ju hinna göra kan man tycka om man prioriterar det. Igår så kom ett gäng stora pensionsbolag, Skandia, Folksam, Länsförsäkringar, SEB Pension, Swedbank Pension, Movestic och så vidare ut med en skrivelse till Per Bolund och regeringen helt enkelt om att skynda inte igenom det här förslaget utan nu är coronakris, nu kan ni inte ändra, nu kan ni inte förbättra flytträtten för pensionsspararna. Och jag har jättesvårt att förstå vad det har med corona att göra för det handlar om... Ja, nej, jag har väldigt svårt att förstå det.
De brydde sig om hans arbetssituation och arbetsbörda och tyckte att ja, men nu ska vi, ja, man kan ju inte arbeta hur mycket som helst. Det här är genant. Vad är din bild av det här brevet till finansmarknadsminister Per Bolund när traditionella bankjättar, försäkringsbolag som vill fortsätta suga ut pengar i avgifter och bygga stora ringmurar runt pensionskapitalet så att den effektiva flytträtten inte finns. Hur rimligt är det här?
Är bilden ändå att liksom det här, det ska börja gälla 2021?
Ja, det utgår jag från. Ja, det ska mycket till att man drar tillbaka ett sånt här arbete som är gjort. Utan. Och det finns ju en majoritet i riksdagen som vill detta. Så att, jag har inte hört någonting annat och jag förutsätter att tidplanen gäller som det är tänkt.
Men du är ju liberal. Jag måste bara fråga. Alltså, vad finns det för argument för att vi omyndigförklarar människor finansiellt? Jag förstår att det finns traditioner och att man inte bara kan riva upp ett sånt här system och riva upp förutsättningarna bara happt som haver. Det förstår även jag. Men alltså, finns det några argument? I sportvärlden, där får man ha människor på balansräkningen. Det får man inte i exempelvis konsultbolag eller någon annan del av samhället överhuvudtaget. Men här får man även balansera kostnader man har haft för att betala ut en massa utlösa provisioner för att ta in kunder. Och ska man flytta får man betala de kostnaderna man har haft för att dra in mig som kund. Det är helt absurt. Finns det några rimliga argument till varför man inte skulle förändra det här och bemyndiga svenska människor att faktiskt kunna få bestämma vart man vill ha och förvalta sina egna pengar?
Nej, men jag tycker riktningen är väldigt tydlig nu att människor får ta mer ansvar och kostnaderna ska ner för att flytta. Och jag tycker det är väldigt bra.
Ja, det är ju väldigt skönt att höra de orden, att liksom lagt kort lite grann ligger Johanna, att det här faktiskt ser ut att bli en förbättring för svenska spararna trots att man är orolig för politikernas arbetsbörda såklart.
Mm. Ja, men jag tycker det var ett nytt lågvattenmärke från stora pensionsbolag att använda corona som någon slags slagträ för varför de inte kan sänka avgiften och låta mig flytta mina pensionspengar. En annan liberal fråga, eller jo, men det är liberal, men ja, kanske. En annan väldigt så här konkret ekonomisk fråga. Ränteavdraget. Vi pratar ju väldigt mycket om att svenskarnas skuldsättning har ökat väldigt mycket de senaste åren. Inte statsskulden utan hushållens skuldsättning. Vi har varit inne på den andra sidan av balansräkningen och pratat om att man borde stimulera sparande och så. Idag kan man ju säga att lånande lite stimuleras i och med att vi har 30-procentiga avdrag för ränteutgifter. Vad tycker ni liberalerna där? Ska vi ha 30-procentiga ränteavdrag eller inte?
Nej, vi tycker att politiken har för länge fokuserat på att man ska slösa istället för att spara. Och ett uttryck för det är ränteavdragen. Och det är klart att om det är någon gång man ska förändra ränteavdragen så är det ju nu när räntorna är låga. Därför att boendekostnaden utgör en mindre del av människors privata ekonomi. Så ska man göra det, ska man göra det nu. Och vi har tänkt så här, om man gör det så får det inte heller bli en skattehöjning för vanligt folk. Så vi har tänkt att det ska vara en skatteväxling där man under ett antal år fasar ner ränteavdragen, låt oss säga från 30-20%. Och samtidigt så gör man sänkt skatt så att människor kompenseras fullt ut för det. Sen får man väl säga nu med coronakrisen, vi får väl se hur det slår mot bostadsmarknaden. Och jag tror att när vi är igenom coronakrisen så kommer vi behöva ha en diskussion om hur ska alla de här reglerna kring bostadsmarknaden egentligen se ut? Ska vi ha bolånetak som vi har idag, 15% insats? Ska vi ha skärpta amorteringskrav där man ju de facto tvingar folk eller,
att spara på ett visst sätt?
Att spara i bostaden enbart. Jag tror inte att jag är ganska bestämd med att det är inte väl avvägt som det är idag. Vi behöver titta på det, vi behöver förändra det. Sen om det är bolånetaket eller om det är det skärpta amorteringskravet, det får man väl diskutera och titta på. Men vi behöver göra en samlad reform kring ränteavdrag, bolånetak och skärpta amorteringskrav. Så att det blir rimligt. För att som det är idag där den som köpte bostad för länge sedan har amorteringsfria lån och den som köper bostad nu har full amortering och i vissa fall påverkas av det skärpta amorteringskravet. Ja, i det läget är det ju väldigt svårt för en ung människa att ha råd med en bostad. Och har man råd med en bostad, då får du lägga allt i sparande i bostaden. Och hinner ha väldigt liten möjlighet att bygga upp en privat buffert utöver det. Så det finns mycket att tänka på här. Och jag tycker att de åtgärder som har lagts nu har lagts som ett täcke på varandra utan att man egentligen har tänkt igenom helheten kring det hela. Först kommer man med 15% insats, krav på det. Sen kommer det krav på amortering och sen kommer det krav på skärpt amorteringskrav. Alla de tre sammantagen gör ju att bostadsmarknaden fungerar sämre, unga människor missgynnas och att man binder väldigt mycket av sitt sparande i bostaden. Så här finns mycket att göra.
Men om det finns en neutral skatteeffekt då, för jag menar de här 100 000 kronorna i incitament att spara sina första 100 000 som du pratar om, skattefritt, ja, om man får 1% idag, säger det är en ganska hög ränta idag, då är det 1000 spänn i avkastning och sen är det 700 spänn efter skatt då. Men har vi 1 miljon i lån, nu är det klart att vi förstår också att Sverige är mer än bara Stockholm, fast för 1 miljon får du inte mycket i Stockholm tyvärr. Och har du en räntekostnad på sig 1,5%, det är väl kanske lite högt, men ändå, det är 15 000 om året, 30% skatter. Det är 4,5 tusen i reduktion. Hur ska man liksom balansera upp det där? För de som nu lyssnar på det här känner åh nej, de där pengarna vill jag ju ha, alltså skattereduktionen då. Vart kommer de flöda tillbaka in i min privatekonomi, min plånbok?
Men genom sänkt skatt på att du arbetar. Du kommer inte förlora något ekonomiskt. Det är jätteviktigt. Annars blir det ju en skattehöjning bara. Och det kan vi inte acceptera. Utan det måste vara, och syftet med det är ju inte att öka skatterna och minska människors konsumtionsmöjlighet, utan det är att fördela om det och att man tydligt sänder signalen att det ska löna sig att spara, inte att slösa.
Ja, och bara ett förtydligande där, ett förslag om skattefritt upp till 100 000, det behövde ju inte bara vara på sparkonto, vad jag förstod.
Nej, det kan vara ISK. Vi har tänkt ISK. Ja.
Now we're talking.
Ja, jag tänkte
utan vi har tänkt ISK. Vi kan ju inte tvinga folk att spara på bankbok bara. Det är klart du ska ha möjlighet att kunna ta lite mer risk.
Också. Vilket leende där på Niklas.
Jag älskar det.
Ja, men jättebra. Sista frågan ska vi släppa iväg, Mats.
Jo, men det är väldigt många människor som har jämfört den här perioden med depressionen på 30-talet. Vi hade en börskrasch 1929, sen så fick vi en depression och vi hade guldmyntfot och vi höjde räntorna den här perioden och vi försvarade guldmyntfoten och vi skickade ut recessioner runt om i världen. Vi gjorde det mesta fel, nu pratar jag om i och för sig USA, och 9 av 10 dollar på amerikanska börsen var lånade. Kakafoni. Och för dem som jämför den här perioden med depressionen, vilka likheter och kanske främst olikheter tycker du finns, och kan man jämföra de här två perioderna rakt av?
Nej, jag tycker inte man kan det. En olikhet är att finansiella systemet globalt sett, inte minst i Sverige, är väldigt väl rustat i dagsläget. Det andra är att globaliseringen är så väldigt påtaglig. Vi ser ju det att en del, delvis i Kina i alla fall, så vänder det nu långsamt. Vilket gör att återhämtningen kommer komma tillbaka, om än att det kommer ta lång tid, tror jag. Så att det finns väldigt mycket som talar för att det inte är 1929 igen. Med det sagt, så som sagt, utvecklingen i USA oroar mig mycket och vi kommer behöva vara beredda att göra mycket. Vi kommer behöva göra mer, både på kort sikt men också längre fram, för att säkerställa att svenska bolag står kvar. Och kan vi göra det på ett bra sätt, så kommer svenska företag kunna gå igenom den här coronakrisen som vinnare och vinna marknadsandelar globalt. Och det gynnar Sverige i långa loppet.
Det låter jättebra. Vi ska också komma ihåg den här Smooth and Hawley Act, när man införde liksom protektionism, tullar och tariffer, och världshandeln föll 75% under den här tiden. Det har gjort lite grann nu också när vi ska sitta i karantän och sådär. Och jag vill bjuda på en kuriosa från P3 Dystopia, där jag hörde att i början på slutet av 80-talet, början på 90-talet, så var världsmarknaden 600 miljoner människor innan Sovjet föll. Och nu är den 7,2 av 7,6 miljarder människor. Jag höll på att trilla av stolen. Det ger perspektiv.
Det finns lite konsumtionskraft där ute när julen väl börjar snurra igen. Och
utom planekonomi, ja.
Tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig lite av din och Liberalernas syn på ekonomin.
Tack så mycket.
Stort tack för det. Och tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka.